Det här är en podd från Svenska Yle.
Om vi här i Finland tycker att vi har haft stor politisk turbulens här hos oss, så är det nog ändå rena rama barnleken om man jämför med Storbritannien. Och det ska vi prata om i nyhetspodden från Svenska Yle. Och den jag pratar med, jag heter Karin Götelid, den jag pratar med är Viktor Heikel som är utrikesreporter och på plats i London just nu. Hej Viktor!
Hej!
Vad är det egentligen för ett val som britterna nu har där?
Det är alltså parlamentsval som ska gå av stapeln imorgon. Orsaken till att vi så att säga har hamnat här är så att Brexit, det här valet har handlat om mycket annat också. Men den stora orsaken är den att det konservativa partiet Tories har försökt först under Theresa May, premiärministern Theresa May, försökte driva igenom en version av ett Brexit-avtal som föll i parlamentet. Så bytte man premiärminister Boris Johnson över och han försökte driva igenom ännu en version av ett Brexit-avtal. Och inte heller det avtalet fick tillräckligt med stöd i parlamentet. Så då var den sista så att säga utvägen för att försöka lösa det här problemet kortfattat var att gå till parlamentsval, att gå till förtida val.
Så det man alltså nu ska få fram med det här parlamentsvalet då är då ett parlament som ska kunna vara i stånd att fatta beslut om Brexit.
Precis. Mm.
För nu är det ju kanske så nog att här när man tänker på Storbritannien nu och val så tänker man kanske ja, nu har de en folkomröstning igen om Brexit, men det är det ju då inte, utan det här är nu faktiskt då ett parlamentsval och inget annat men ett steg i Brexit-processen. Kan man ju ändå säga.
Ja.
Viktor, jag tänkte, det här då, alltså kontrahenterna i valet är ju då, å ena sidan premiärminister Boris Johnson och hans konservativa Toryparti. Vad är hans viktigaste budskap nu?
Hans viktigaste budskap just nu, det vill säga kanske snarare igen, är att Torypartiet är det enda partiet som kan genomföra Brexit om man får en majoritet bakom sig. Det vill säga Boris Johnsons stora budskap idag, dagen före valet är att Boris Johnson och Tories är de enda som kan föra Brexit framåt, som kan så att säga roda i land. Och han lovar att om han får en majoritet bakom sig så kommer det inte att bli något mer dröjsmål, utan hans avtal godkänns av det nya parlamentet och då lämnar Storbritannien EU den 31 januari. Det är hans stora löfte. Mm.
Get Brexit done är inte det som just är temat eller mottot.
Det har varit hans slogan redan före det här valet egentligen, men under det här valet. Det har varit en period här, ganska många veckor de facto, där Brexit inte har varit så mycket på agendan. Det har varit många andra frågor. Men nu igen, när vi kommer ner så att säga, till mållinjen, till när mållinjen redan hägrar, så har Boris Johnson igen återgått till det här get Brexit done, få Brexit överstökat, få Brexit färdigt.
Och sen har vi då hans huvudmotkandidat och det är då oppositionsledaren Corbyn som då är ordförande för Labourpartiet, alltså det brittiska arbetarpartiet. Han är ju, du sa ju det alltså att valet har ju nog handlat om annat också om Brexit och just Corbyn, han har väl profilera sig och sitt parti en hel del med just andra frågor än Brexit också i det här valet, eller hur?
Det har han. De facto så har Labours kampanj och Jeremy Corbyns kampanj egentligen handlat uteslutande om andra frågor. Deras Brexit-linje har redan en stund varit att man kommer att först avtala om ett bättre avtal med EU än det Boris Johnson har gjort och hur man beskriver det här är bättre för den brittiska arbetande britten, den vanliga britten, än det avtal Boris Johnson har lyckats få. Och efter det så ska folket få bestämma om det här avtalet ska gälla, om det ska bli Brexit under det avtalet eller om man ska bli kvar i EU, det vill säga en ny folkomröstning. Men det var han egentligen har fört fram under den här valkampanjen är ett löfte om en slags återupplivande av det brittiska välfärdssamhället. Han har lovat massiva satsningar inom utbildning, inom hälsovård. Så det kommer massiva löften från Labour om en slags återupplivande, en tillbakagång till ett Storbritannien där man tog hand om folk, där det folk som hade vanliga jobb hade råd att leva. Och det här, och inte Brexit, eller hur Brexit ska genomföras har varit huvudbudskapet, och det har också tvingat Tories till en hel del, så att säga, försvarsmanövrar. Man har kommit med egna löften, man har talat om säkerhet, man har talat om massvis med fler poliser, man har också talat om att satsa på NHS, alltså det nationella sjukvårdssystemet, och fler sjukskötare, fler läkare och så vidare. Så det här har varit någonting som har dominerat den här valkampanjen mer än Brexit hittills. Men nu när vi är på mållinjen, när vi ser mållinjen, när den hägrar, så då kommer vi igen tillbaka till den här Brexit och hur britterna vill att det ska genomföras. Det vill säga, på ett sätt kan man säga att det är också en folkomröstning om Brexit.
Ja, precis. Här är liksom en blandning av inrikespolitik och oppositionen, då arbetarpartiets försök att få in så mycket inrikespolitik som möjligt. Och sen då Boris Johnson som håller fast vid sitt Brexit-tema och helst bara kör på det liksom.
Precis.
Mm. Jag ska passa på att säga här, ifall ni undrar vad det är som hörs där i bakgrunden där Viktor sitter, så är det så att Viktor sitter i hotellobbyn i London och pratar med mig. Så det är förklaringen till att det hörs lite röster där. Viktor är alltså i London som sagt. Men jag tänkte på det här med Brexit då ännu och Storbritannien och EU. Jag hörde någon här säga att man i EU-högkvarteret i Bryssel så där halvt i smyg önskar att Boris Johnson skulle vinna, för då skulle hela Brexit-processen kunna gå snabbare, eller man skulle kunna få ett slut på den här enormt utdragna processen. Är det så då att om Labour vinner så bara pågår den här Brexit-processen ännu mer utdraget?
Det är inte nödvändigtvis så heller. Det finns en ganska stor falang inom Labour som gärna skulle se Brexit och gärna skulle se det undanstökat så snabbt som möjligt. Så jag skulle nog säga att det snarare är så att den här brottningsmatchen om hur Brexit ska se ut och hur hela den här processen ska se ut kommer att fortsätta, kanske snarare i samma tappning som vi har sett hittills, det vill säga det blir svåra politiska kamper, svåra debatter och säkert också flera svåra omröstningar i parlamentet och kanske också en folkomröstning om man lyckas få en majoritet och få en sån omröstning till stånd. Jag tror att många både här och i Bryssel gärna skulle säga att den här processen först i någon slags slut, helt enkelt därför för att just nu är den här osäkerheten om vad som ska komma, den har pågått så länge att den börjar vara skadlig både för världsekonomin, för den brittiska ekonomin i synnerhet, men också för EU-ländernas ekonomi. Det vill säga att man inte kan räkna med vad som händer nästa år, vad som händer om 6 månader, är för många länder mer skadligt än att man har en klar framtid som man kan räkna med och kan ta de törnarna och sen får man gå vidare. Så jag tror nog att det är många här också som så att säga kan tänka sig att rösta på Tories eller något annat parti, men inte kanske nödvändigtvis ser Brexit som sin huvudfråga i det här valet. Helt enkelt tänker att Brexit må gå hur det går, bara det är understökat så snabbt som möjligt.
Mm. Och det här skulle i så fall då alltså vara bra för Boris Johnson, eftersom han har den tydligaste vägen vidare så att säga.
Logiken bakom det här tänkandet är att det här stöder Boris Johnson för att det finns en stor skara väljare här som också så att säga inte riktigt längre kanske bryr sig om Brexit, men är rädda, framförallt sådana väljare som är rädda för Jeremy Corbyn för att han är så långt till vänster, framförallt mycket längre till vänster än vad många Labour-ledare har varit på årtionden, och att de då så att säga tänker sig att de röstar på Tories, dels för att då får man Brexit understökat och för att man är rädd för att rösta på Jeremy Corbyn eller på hans parti.
Johnsons ledning var ju då som sagt ganska så där klar och tydlig för ett tag sedan, men nu har han ju då fått sin negativ uppmärksamhet en hel del, Johnson. Dels den här rabaldret med det att han inte ville titta på en bild som en förälder visar på ett sjukt barn och hur det här barnet inte fick plats på sjukhuset utan var tvungen att ligga i en sjukhuskorridor. Och sen har Johnson inte velat ställa upp på en BBC-intervju där alla partiledare var inbjudna. Så hur har de här sakerna påverkat Johnson och hans parti under de senaste dygnen?
När man tittar på mätningarna så ser man ju att det definitivt har påverkat, åtminstone vad gäller Labours stöd i de här mätningarna. Det vill säga att Labours stöd har ökat mer, mycket mer än vad Tories har förlorat på det här. Det är lite kanske svårt att förstå om man inte har följt med den här processen och Boris Johnson. Men Boris Johnson är en politiker som på ett sätt lever på de här skandalerna. Han har valts av Tories som ser de här skandalerna nästan som en positiv sak, som en medalja som han kan sätta på så att säga kostymen. Det är svårt att säga hur mycket det här egentligen har skadat hans stöd bland Tory-väljarna, men däremot så ser man att det har lett till ett kompaktare stöd för Labour.
Men med Johnson är det då lite som med Donald Trump, att anhängarna ändå gillar kanske det här spelet och showen och skandalerna han ställer till med. Är det så?
Så är det nog. Johnson är både mycket, mycket hatad bland sina motståndare, men hat är inte ett för grovt ord. Men han är också jätteomtyckt bland dem som är hans anhängare. Man ser kanske Johnson som någon slags antikandidat mot etablissemanget, trots att han själv är så att säga förmögen i flera familjeled, och han är någon som inte har brytt sig om reglerna, han har inte spelat mediernas spel, han har inte till exempel under den här kampanjen heller ställt upp på sådana här traditionella partiledarintervjuer, han spelar inte så att säga politiskt korrekta spelet, och det här är någonting som definitivt går hem hos hans anhängare, trots att han också under den här valkampen har blivit fast för direkta lögner och en hel hop med halvsanningar och kanske så här förskönade eller förfulade siffror beroende på om man talar om de hans egna parti presenterar eller om det är oppositionens siffror vi talar om.
På tal om halvsanningar och så folkomröstningen 2016, den kampanjen som då fördes för att Storbritannien skulle lämna EU, alltså för Brexit, den var ju full av sådana här extremt manipulerade argument, utstuderade, utmejslade argument där man också då slirar på sanningen en hel del med löften om det ena och det andra som skulle ske ifall Storbritannien lämnade EU. Och det var då såna här vissa personer som nu också finns i Boris Johnsons närmaste krets. Har den här valkampanjen nu också såna här element?
Det har den definitivt haft. Den har haft många samma element. Speciellt det här att presentera vissa siffror och sen så att säga löpa med dem även om experter säger att det här är en omöjlighet, även om den egna regeringens eller regeringens tjänstemän säger att det här är egentligen inte riktigt möjligt, det är inte sant, så har man så att säga fortsatt att påstå att jo, det här är de siffrorna vi har, det här är rätt och det här är vårt löfte. Så man ser att det här är nu ett sätt att föra politik i Storbritannien som går vidare, som så kanske slog rot under den kampanjen, och nu ser vi den upprepas under Johnson igen.
Tack för det här samtalet, Viktor Heikel på plats i London för att följa med det brittiska parlamentsvalet där. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!